Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Helena Olsson, välkommen tillbaka till Öppet sinne.
Tack så mycket, Paul.
Ja, vilket roligt samtal vi hade sist.
Ja, det var mycket i det.
Ja.
Eller lite, allt möjligt.
Ja.
Starkt då.
Det var fint. Jag lyssnade själv på det 2 gånger ganska snabbt. Jag lyssnade på det, ja men 2 dagar på rad. Lyssnade jag på det bara för att jag var tvungen att höra igen. Och andra gången kände jag, fan det var så bra. Så jag måste lyssna igen och se om det verkligen var så bra som jag upplevde att det var.
Var det?
Jag tycker att det var det. Jag tycker det. Hur har det varit för dig? För jag har ju sett lite på din sida att du fick på Facebook då, där du hade delat att du har fått väldigt bra respons på den.
Mm.
Så vad sa folket? Vad har vännerna sagt som inte har hört av sig på, eller skrivit på det officiella Facebook om man säger så?
Vad har de sagt? Det är ju ett tag sedan nu.
Mm.
Men det är ju fin respons och det är lite olika. Någon har sagt, vad härligt att bara få lyssna på er. Mm. Du vet knappt att man hör kanske vad någon säger. Ibland tror jag det är så med något man tycker om. Att man inte hör exakt. Det är bara någon skön, som jag nämnde dig innan också, vår dynamik som jag tycker om.
Mm.
Mötet med dig.
Ja.
Eftersom vi är så nära varandra. Ja, men att många har lyssnat flera gånger och ja, de tyckte om det.
Mm.
Ja.
För det jag kände själv när jag lyssnade på den igen, så kände jag att det var ett sånt så här otroligt ärligt samtal om just ett ämne som kan vara ganska komplext, kärlek och känslor, men att det var ett sånt pass genuint samtal mellan en man och en kvinna.
Mm.
Att vi kunde bolla det här ämnet, vilket jag tror ibland är ganska svårt, för att jag tror att många gånger så har man i alla fall bilden av att män och kvinnor tänker så pass olika på kärlek eller vad det är och hur man ska hantera sig till sig, och det är nog lättare att slänga med, vad ska man säga, små fina anekdoter om hur kärlek borde vara istället för att prata om hur det faktiskt är och att det är svårt och det är inte så enkelt som man kanske ibland vill utmåla det.
Mm.
Det var lite min känsla utav samtalet.
Och upplevelsen blir verkligen, märker jag, att när man ger varandra utrymme.
Ja.
Det kanske inte är ens just, ja, det är där kärleken är på något sätt.
Mm.
Att man får uttrycka utifrån sig själv och inte bli avbruten eller så här är det, eller borde vara, eller jag har rätt eller du har fel och allt det här som vi säkert har gått igenom alla av oss.
För det är något jag kan känna ibland när jag pratar med en del personer om det. Då kan jag känna att det blir just det där att så här är det eller så här ska det vara.
Lätt hänt, jag tror vi har det i oss alla. Jag vet ju bara i mig, men man lever med sina idéer och programmeringar, och det är ju tills de börjar liksom ses igenom och ruckas på, kanske som man ens ser att det bara är idéer och programmeringar, det blir ju länge ens sanning.
Ja.
Jag minns bara när du säger så där, Paul, just jag minns när det kom, jag läste någon bok, tror jag var väldigt länge sedan, men just så här, du behöver inte liksom följa det du tänker aktivt, göra det som, jag bara, men gud, jag behöver inte göra det så som jag tänker, du vet, det var så självklart att det var en sanning under lång tid.
Ja. Det där, jag har tänkt lite på det här verkligen med sanningarna, för jag läste en bok av Don Miguel Ruiz Jr. Det finns fadern som har skrivit 4 grundstenar till ett bättre liv, jag vet inte om du har läst den, Sen Nej. Finns det då sonen som har skrivit en bok som heter Mastery of Self, som tyvärr inte finns översatt till svenska, vilket är väldigt synd. Men han går in på alla de här sanningarna som vi har fått under vår uppväxt, från familj, från vänner som har förklarat för oss hur någonting är och hur det då skapar, som man stöper oss till den människan vi är. Och sen när vi väl är färdigstöpta och äldre, så måste vi istället börja rasera bort alla de här sanningarna för att hitta den genuina sanningen.
Mm.
Egentligen i vad vi vill och vad vi egentligen tycker om. Men vi är så präglade av vad vi alltid har hört. Har till exempel, han tar upp ett exempel med en mormor som började en diskussion med sitt barnbarn då. Han är mätt och han vill inte äta mer. Mormor säger, jo du måste. Men han står på sig. Men sen när hon börjar säga till honom, barn svälter och här äter inte du, och vad tycker egentligen Gud om att du vill kasta mat? Och då börjar han äta. Och då blir det här en inre konflikten för honom, att varje gång han hamnar framför en portion med mat så måste han alltid äta upp. Och det leder ju honom då in till fetma och att han blir en överviktig människa till slut. För att varje gång han sitter framför maten så handlar det inte om att äta mat, utan det är den här kampen med mormor.
Mormors röst som Exakt. Lever i honom.
Exakt.
Ja. Jag sa länge det, jag har mamma på ena axeln och pappa på andra.
Ja.
Ja, men att det känns så. De här rösterna som man har blivit, som man har hört under sin uppväxt. Och som kan, då lätt blir en sanning. För mig har det varit väldigt tydligt.
Jag tänker lite, det blir ju till kontrasten om att ha en djävul och en ängel på ena axeln, och jag tror mer att vi är präglade som du säger, det är istället vår familj som hänger där
mm.
och viskar i vårat öra vad som är rätt och
det
vad
kanske
som
är både ängeln och
det kanske det symboliken egentligen är, vem vet.
Men pendlingen däremellan som dansen i oss jämt, känns det som för mig i alla fall, att mörker och ljus dansar, och sen är det hur, ja, det kommer nog alltid vara så, men just förhållningssättet till det kan börja skifta, har jag märkt.
Hur mycket tycker du att det skiftar i dig, alla de här tankarna och funderingarna om våra sanningar? Jag har sagt en hel del i min podd att den sanningen jag lever efter idag kommer jag få omvärdera imorgon. För det är så jag upplevt att jag har gjort senaste tiden, att det som är sant nu behöver nödvändigtvis inte vara sant sen, men det är min sanning som jag lever efter idag, men den är hela tiden, den förändras alltid. Hur tänker du där?
Jag har märkt att med starka idéer som jag har levt med, skam har varit en stark, har varit levande i mig mycket, att jag inte duger som jag är, och jag är inte värd att vara älskad, och som jag nog har fått med mig under min uppväxt.
Mm.
Och jag märker att de programmeringarna fortfarande finns i mig, men de är inte lika mycket trodda på. Så det märker jag skiftar. Sen kan jag få såna här skamduschar, som jag brukar kalla det för, när det liksom chockar igen och det verkligen känns som det är sant. Men det som jag börjar märka en skillnad är att från att verkligen ha identifierat mig med det, men det blir liksom olika lager med det, för det var dels det, och sen på det så skapades en duktig flicka som gjorde allt för att slippa se den skammen, som jag har börjat förstå nu, eller de sista åren. Och det är liksom först att börja liksom komma till den här kärnan, kanske inte kärnan, men det som verkligen är roten, det är ju skammen till mycket, har det varit i mig.
Mm.
Och det, att vara riktigt ärlig med det har varit viktigt. För det är lätt att ha en bild av vad ärlighet är, har jag förstått. Och ibland inte ens veta när jag är oärlig. Men just att se, vad är det som är närvarande i mig? Och inte om känslan, eller verkligen bara, vad sitter den i kroppen, vad är det? Ibland kommer det bilder med den, ibland kommer det stories om den från uppväxt eller vad det må vara. Och det har varit en viktig del av att förhållningssättet till det har skiftat. Att verkligen se det med klara ögon. Och det har inte varit lätt, för jag minns när jag bara så här, nu är det kanske 10 år sedan, någon sa så här, vad känner du? Jag bara, jag har ingen jäkla aning. För det är bara ett virvar av känslor där inne, och så var jag så pass avstängd från mitt känsloliv. Jag tänkte mitt liv. Och det är ju liksom totalt livsdödande. Det är ju inget, det är att tänka sitt liv är för mig inte närvaro. Det är ju, känns platt och livlöst och väldigt... I alla fall om jag jämför nu, för det är det enda man kan göra till hur man upplevde livet förr. Till att verkligen leva mer och mer i alla fall spontant och inte följa de här bordena och måstena som lätt kommer med när man liksom både vill inte möta skammen och också vara duktig flicka. Liksom. Mm. Ja, nu blev det lite av varje här, men... Så förhållningssättet, det är det jag märker. Det kom till mig här bara för, det kommer lite då och då. Jag kanske alltid får leva med de här programmeringarna. Och det var en skön utandning i det. Att det kanske inte kommer försvinna. Och bara försöka få dem att försvinna, förstärker de ju.
Verkligen.
Ja, och då är det verkligen så här, okej, jag är redo att leva med det här. Men och bara där så kommer ju acceptansen in och det blir mer luft och rymd i det som känns väldigt obehagligt som skammen gör, skulle jag säga. Det är nog för mig i alla fall den värsta känslan, eller vad man säger.
Det finns mycket att packa upp i det här. Mm. Det finns några bitar som jag vill ta på. En har jag skrivit upp, så den tar jag sen, så jag inte glömmer bort den. För då, den har jag redan på papper. Men jag tänker lite på det här som du säger, just det här med skammen och vill jag vara den duktiga flickan.
Mm.
Ja, för det är någonting som jag verkligen kan se på väldigt många. Och det går över kön såklart. Det är både duktiga pojkar och duktiga flickor. Men att folk har det i sig, just... Jag vet inte, jag får känsla av till den här. Vi är hela, vi vill alltid ha bekräftelsen från våra föräldrar att vi har lyckats eller att vi är bra. Och genom att få det så vill vi sträva efter någonting. Vi vill alltså vara, som du säger, den duktiga flickan och vill uppnå vissa saker som kanske våra föräldrar tycker eller som vi tror att det är de vill att vi ska göra. Och så blir det den här kampen hela tiden inom oss. Att egentligen kanske vi inte gör det vi vill, men vi gör någonting för att vi söker den här formen av bekräftelse. Hur känner du inför det?
Det är ju liksom, om skammen bara är där och möts, sköljer igenom en, alltså det finns ju någon, man kan väl säga en positiv skam också, där det faktiskt är att man lär sig av den och man, den som kommer och så får den just bara skölja igenom en, mötas, öppnas upp för och den är inte där för att stanna, utan den är ju sedd och så kanske man lär sig något om det är det som behövs. Men ofta så, om det är det du menar på, men för mig har det ju varit mycket att försöka undvika den. Och det är det som är problemet, om man säger. Att man inte tittar.
Nej.
Och upplever den och låter den få just bli sedd. Och sen frågar många mig ibland, vad är det att bli sedd? Jag sa, det går inte att, det är ju ingenting man kan säga, gör så här. Utan det är inget görande i min upplevelse. Utan mer när man är redo och bara, jag klarar inte av att leva så här längre. Mm. Det är för, alltså det är konstant undvikande och man lever efter borden och måsten. Och hur samhället och vad ens föräldrar har lärt en, precis det du nämner, inte följer sin egen sanning eller det som den här kroppen och sinnet är gjord för att uttryckas som liksom.
Det är precis där då vi kommer in på det här med att vara ärlig med sig själv.
Mm.
För det är någonting som jag känner i vissa instanser i mitt liv så kan jag vara otroligt ärlig mot mig själv, men sen finns det vissa delar där jag inte riktigt kanske alltid vågar vara det.
Mm.
Och jag försöker att vara ärlig mot mig själv i vad jag vill på så otroligt många olika plan i livet. Men jag känner att det i sig ibland blir också en liten kamp ändå. För även om jag kan tänka, jag bryr mig inte riktigt om vad folk tycker och tänker, så kan den där skölja över mig ibland ändå.
Mm.
Att jag kanske backar i vissa instanser. Även om jag så här vet att jag vill gå till ett visst håll, så kanske jag inte riktigt gör det. Vilket är frustrerande ibland, kan jag känna. Och jag tror att väldigt många kan dras med det där extremt mycket. Men jag tror att vi alla har det där i oss lite. Att vi inte vågar vara 100% ärliga med vad vi vill och vilka vi egentligen är.
Ja, det sitter nog, man får ju verkligen, som jag känner i alla fall, vara snäll mot sig själv i det där och låta det få ha sin process.
Mm.
Och bara som du säger nu, att du är medveten om, det är där det börjar skifta som jag har sett det. För det är verkligen som du säger, det är ju att vara riktigt ärlig, det gör ont ibland. Och det är ju värt det när man väl är det.
Mm.
Men det är ju när det är dags. Så kanske mer att vara snäll emot sig och gud, jag var oärlig. Och det är lugnt liksom det med att se att det var det som uttrycktes.
Mm.
Gud vad, för jag, när du säger det här, för det här med att försöka vara en perfekt människa, det är
en illusion.
Ett riktigt helvete rent sagt.
Mm.
Alltså det är ju, det finns ju inte.
Nej.
Och de man älskar mest är de som är mänskliga och har allt i sig. Och så finns det en idé som jag har levt med i alla fall, att ja, men jag måste vara det bästa och för just de kanske som verkligen är, betyder mycket, och inte göra fel och alltid vara härlig och glad. Och det här som jag känner har levts med mycket liksom. Älskar ju det där när det får vara rått och naket och öppet. Alltså när det är så ärligt igår. Ja. Ja, det är en process, Paul. Är det inte det?
Det är en evig process. Och jag tror att många har fallit för just den där lilla illusionen av att allting alltid ska vara perfekt.
Mm.
Jag hade haft flera gäster och vi har kommit in på det här med att man just jagar det här perfekt. Att allting ska vara bra och det ska vara good vibes hela tiden och ingenting ska vara dåligt. Och bara happy vibes, good vibes, bra, 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 bra. Inga negativitet i mitt liv.
Mm.
Men sanningen är ju den, oftast de mest jobbiga stunderna får ju en att växa mest. Ja. Det är de som ger en mest positivitet i slutändan ändå.
Mm.
För jag tror att man måste gå igenom skiten för att förändras. För att om allting bara är perfekt och hur bra som helst hela tiden, men då är du ju stagnerat som människa. Mm. Någon gång behöver vi de här motgångarna. För jag vet det själv, i alla de här jobbiga stunderna som har hänt i mitt liv, så har jag också fått en tid att reflektera och att förändra. Sen kanske det finns de som råkar ut för skit och sen händer ingenting heller, för att de vill inte förändra något, utan de vill bara, vad ska man säga, det ska bara bekräfta deras världsbild att ja, men det har gått dåligt och det är för att jag har livets lott och hit och dit. Men jag tror väl mer på att det är de jobbigaste stunderna som ger mest utveckling om man är redo för det.
Mm. Det är det. Ja, men också det är ju där som det liksom ges en möjlighet, och det är ju liksom, förändring är väl ingenting som någon bara, ah, jag vill förändras, så länge det är lättsamt och härligt. Det är liksom när det pockar på som det kanske verkligen man nästan forceras till att förändras till, just för att om livet är också, det är ju smärta och njutning, konstant dansen emellan, det går ju inte att komma undan det. Det är det, apropå att man söker efter den här njutningen jämt då. Så mer bjuda in både och ta möjligheten i smärtan. Mm.
För jag blir fascinerad över hur alla basunerar ut bara allting ska bara vara positivt. Jag vill inte ha någon form av negativitet i mitt liv. Jag förstår, jag fattar tanken. Men samtidigt så känns det som att folk börjar lura sig själva i det. Man bygger upp en fantasi som inte stämmer överens på något sätt med verkligheten. Sen säger inte jag att man ska gå och önska sig, åh, jag vill att allting ska vara misär i mitt liv hela tiden. Det är inte det. Men jag är ändå fascinerad över att allt ska bara vara så jävla positivt för folk konstant. Och där tycker jag bara att man fortsätter att sälja den här lögnen av den perfekta illusionen som inte existerar.
Mm.
Det är min känsla. Jag har flera gånger pratat att vi behöver negativitet. Det behövs. Sen ska inte ditt liv domineras av skit. Det är inte det jag någonstans säger, men shit happens. Det är väl så enkelt som det är.
Så är det ju, definitivt. Mm.
Vad möter du bland de människorna som du befinner dig runt? Jag tänker just mycket yoga, folk som är i den spirituella sfären. Hur ser de på det här? Är det någonting som ni diskuterar eller inte?
Jag jobbar ju med människor som är i en väldig prövning mest. Det är en del av behandlingen där, yogan. Och det tycker jag väldigt mycket om. För det är genast mer öppet på ett sätt. Det är inte ett lager till på klistret, om man säger.
Nej.
Så där kan det vara ganska utmanande åt alla håll, men på ett väldigt, för mig, tacksamt och växande sätt för mig själv.
Mm.
Det är som vi möts tillsammans i yogan. Den spirituella världen är jag väldigt less på. Även om den, men jag har all intresse av att leva.
Mm.
Leva det.
Ja.
Men inte vara i, latcha runt i energier och sånt. Det bara kommer och går. Jag har försökt att hålla i de där upplevelserna som är såna här kickar, och det skapar bara lidande. Så jag kan vara lite så här. Jag gillar det enkla. Gud vad jag gillar mer och mer det här enkla. Mötas enkelt och bara, vad är här?
Mm.
Jag dyker upp på yogan och så får vi se i varje stund vad som är närvarande.
Mm.
Det känns som det mest, det vackraste och det naknaste. Jag säger naket mycket, men det är öppet liksom.
Mm.
Att inte ha en bild av hur yoga ska vara, eller vi borde göra det här, eller att jag ens är där och hjälpa någon. För mig det är ren det är inte så.
Nej.
Det är inte jag som hjälper någon. Om man ser något, så är det en själv som har lagt märke till det i sig själv. Sen kan man vara en spegel. Det kan ju vara, det kan ju alla vara. Det kan vara
kan man vägledare, peka.
Ja, men du vet, en så här, titta hit.
Mm.
Titta inåt istället för utåt.
Mm.
Kanske. Mm.
Jag bara tänkte lite på spiritualism. Jag tyckte det var en väldigt rolig kommentar du hade där. För min känsla lite är att jättemånga utger sig för att vara spirituella, men
det har jag också gjort, ska jag säga.
Ja, men majoriteten har ingen, vet egentligen inte riktigt vad det är. Skulle jag nog säga. Jag tror att väl, men nu går jag verkligen på så här sociala medier bara.
Mm.
Folk säger att jag är superspirituell, och så allting de lägger upp är inte spirituellt alls.
Eller så är det.
Men de skriver att de är det. Men jag det känns, nej, men det blir lite så här, ibland jag kan känna lite, det är ungefär som personen som har gått på ett CrossFit pass en gång och säger jag kör CrossFit, och sen har köpt alla arteraljer, men sen går de inte igen. Och det är det lite jag kan uppleva ibland. Jag drar inte alla över en kam här alls. Nu säger jag att det är några som jag upplever ibland kör på det här, jag är spirituell, men det är också kanske de som byter grej efter en månad, så är det nytt, och sen är det nästa, och så är det nästa. Mm. Men sen ser man vilka som är på den så kallade riktiga resan, de som verkligen har fattat och verkligen tagit klivet på riktigt att börja utforska sig själva. Då ser man att okej, den här personen har fattat grejen. Men det är så många som inte gör det. Det är där jag tycker det är så tråkigt att se lite hur vilsna folk egentligen är. Hur de söker någon form av svar utan att egentligen vilja göra jobbet. För mig är det inte att vara spirituell och dela ett citat men inte våga meditera och blicka inåt.
Mm.
Då har man lite tappat poängen, och det är nog lite det som är ute och
det kanske börjar där, Paul.
Det är mycket möjligt att det är så. Det är mycket möjligt att det är så. Men och jag vill ju att folk ska, jag uppmuntrar mig på många gånger att folk ska blicka inåt. Jag tycker att det är jätteviktigt att våga titta in. Men det är läskigt för folk. Och då har vi det här folk som är avskärmade.
Mm.
Och det märker ju ibland när man pratar med folk också som verkligen pratar om att de vill göra någonting, men sen så fort man kommer på barndomen så bara nej, men det där, vadå? Det var förr.
Mm.
Spelar ingen roll idag, fast exakt det gör. Idag är du helt präglad av det. Men du vågar inte titta bak.
Eller fast det som jag är så otroligt tacksamt för, det är det som du nämner nu, det har varit så dominerad del av mitt liv.
Mm.
Att inte faktiskt våga titta inåt. Och det var ingenting ens jag visste att jag inte vågade. Utan det är också rätt timing alltså.
Mm.
Och det är det som kan vara så tacksamt när man har varit det här undvikandet själv. För det finns en viss förståelse. För det, livet verkar inte ha någon brådska. Alltså så, det är time när det är time för var och en av oss. Men visst kan det, jag kan verkligen känna igen mig i att speciellt när man möter människor som man håller av mycket, att det är inte kul att se någon lida.
Nej.
Och det är ju, jag ser ju mitt eget lidande i det. Så det är ju också en möjlighet att se vad som växer i mig. Så det är ju igen att man alltid kommer tillbaka till sig själv. Det är det där. Alla som man har runt om sig. Som... det där triggandet. Jag vet inte om det var det du menade när du nämnde det. Triggande är kanske mer det som händer i familjen och de som verkligen står en nära och nära vänner och där man kanske har lite mer föreställningar hur det borde vara.
Ja.
Som ofta sitter.
Verkligen.
Ja.
Och jag ställer ju högre krav där. Det blir ju så.
Den är ju också...
Och det är svårt att bara ta bort. Men jag kan ju känna att jag gör det mot en del.
Ja.
Vill ju ändå få fram någonting och så märker man att det finns liksom inte där och det gör ont.
Men visst är det inte så, jag får bara bolla med dig Paul, för det här, jag känner igen mig i det med min lilla familj.
Mm.
Min bror jag har egentligen bara kvar som jag hänger med och hans fru som jag är väldigt kär vän med och deras barn, men just hur det är någonting som har hjälpt mycket har jag märkt. Det är lätt att ha en idé om att man vill ha resultat av saker och ting. För det är det vi har lärt oss.
Mm.
I alla fall jag känner det, att man ska komma någon vart. Och när det liksom ses och släpps så blir det ju väldigt, väldigt mycket mer luft i en relation. Att det inte, dels är det inte min uppgift att förändra någon. Det är bara ren arrogans i det att tro att någon ska vara där jag tycker att de ska vara liksom.
Mm.
Men visst, jag förstår dig, för det här är sånt som väcks. Men det är där också, det kan finnas en möjlighet att verkligen titta, apropå med ärlighet.
Mm.
Om man alltid ser det här i mitt seende, det är i mig, även om någon kan bete sig som en asshole. Liksom. Man kan ju lämna eller stå kvar, men ändå se att det väcks i mig. Det är där friheten ligger, börjar jag märka mer och mer.
Jag kan känna att det är en kamp det där ibland med förväntningarna man har, även om jag tycker att man ska undvika att ha det, så inser jag själv att jag har dem ju.
Ja, men jag har också.
Jag har förväntningar på saker och ändå. Det är svårt att vara helt fri från förväntningar och förhoppningar.
Mänsklig liksom.
Ja, jo, men, och det är ju det. Jag tror att det där är ju det. Hur mycket vi än jobbar för att bli mer och mer upplysta och komma till fler och fler insikter, så blir vi inte buddan som går runt och skiner på gatorna ändå. Utan det är alltid en kamp. Det är en dualism som pågår in i huvudet, ska jag väl säga, och kroppen.
Mm.
Det är den ständiga kampen.
Mm.
Vad är din känsla?
Det är ju människan man... Alltså relationer är ju så otroligt vackert. När det får vara som det är. Alltså mörkt som ljust. Och mer igen hur det förhålls. Det är ju inte buddhan som är liksom rolig att vara med. Och samtidigt, jag har ju en lärare som jag åker till i Portugal. Som för mig är väldigt, alltså, klarsynt. Och jag ser inget motstånd i honom. För mig är det ren acceptans och... Det blir ju en väldigt spegel till det som är min kärna, om man säger.
Mm.
Men samtidigt också ha med, som jag även ser som i honom, att det är ingen perfektion i han som människa. Han har ingen motstånd i sig, eller det finns det vi kallar ego, eller det här identifikationen med en självbild, liksom, eller borden och måsten då. Alltså begär och rädsla är väl det man säger. Att det inte finns det som identifieras med i honom. Men han är ju fortfarande människa. Och säger saker ibland som, ja, vad sa Gud, vad är det där? Och, du vet, det är en vanlig människa. Och det är så himla, älskar det. Det är som att det här operfekta är så, när det bara får vara så är det helt perfekt. På något sätt.
Hur ser du på egot?
För mig är egot, det är nog det jag förknippar till den energin som jag upplever som dras till begär och rädslan. Kanske inte den i sig, men när jag tror på den. Där är egot, identifikationen med det. För rädslan sedd som bara rädsla. Och det inte finns en chock med den. Att jag tror på den. Så blir det inte lika kletigt. Då sköljer rädslan igenom mig. Nu, jag har haft en tid när jag har gått igenom mycket rädsla. Som du vet. Mm. Eller från och till. Och det var i min egen upplevelse så var det en väldigt stor skillnad. När jag höll i rädslan. Eller försökte bli av med den. Än när den bara fick finnas där. Och det inte var någon motstånd emot den. Jag kunde inte bestämma mig för att nu ska jag inte ha motstånd. Men när jag såg att det var lite mer utandning med i den. Och relax liksom. När det var redo för det. Där är nog egot för mig. När det liksom finns en just identifikation med det som känns. Mm. Ett litet separerat jag som är trott på. Så. Svårt att beskriva.
Mm.
Det är mer en energiladdning. Och ses det igenom så flödar det igenom och så frågar ni vad egot är.
Ja, nej men verkligen.
Existerar det ens i slutändan?
Jag tycker det är intressant det du sa med att hålla fast i rädslorna eller släppa dem.
Mm.
För jag tror också, som du säger, att det handlar om att acceptera delarna igen och då är vi tillbaka till acceptans. Vilket alltid egentligen, allt leder oss till acceptans på något sätt, känner jag. Vad det än handlar om det är våra rädslor eller våra, vad heter det? Åh, varför ska jag tappa det här löjliga ordet för? Nej, inte begär. Ja, men typ om man är för lång eller för kort eller för tjock. Vad heter det?
Rätt och fel.
Nej. Eller, Åh, vilket skitord att tappa. Ja, men typ om jag går runt och tycker att jag är jättetjock eller jättesmal eller jag är så kort.
Men självbilden menar du?
Ja, men typ. Det är egentligen inte det ordet jag letar efter. Jag letar efter ett annat och det ligger verkligen på tungan. Men jag tror att folk fattar vad det är. Och folk sitter just nu bara, det är det här ordet du letar efter, Paul.
Bra. Han är inte perfekt.
Exakt. Nej, men vår bild av hur vi är, de här negativa sakerna som vi kan ha rädsla, att vi klamrar fast vid dem istället för att acceptera dem för att de är där. Och det är det jag tänkte på. Jag tyckte det var snyggt när du sa det där. För att jag känner verkligen att i slutändan så handlar allting bara om acceptans. Vi måste bara acceptera att det är så här. Läget är så, eller jag ser ut så här. Eller den här grejen jag är rädd för. Jag kan välja att hålla i den här känslan av rädsla. Och då kommer den här känslan alltid att hålla mig tillbaka ifrån det jag egentligen vill uppnå. Men att vi ibland också väljer att klamra oss fast vid det.
Det känns som
det här.
Jag har märkt, det blir någonstans att det enda som är riktigt värt är att det ska, alltså det egna praktiska, att vi tittar efter själva. För vi kan ju prata om, som du och jag sitter nu, prata om det hur mycket som helst. Det är ju först ett riktigt värde i det, känner jag i alla fall, när man börjar titta efter själv.
Mm.
Vad är det här i mig? Och just som du säger, att det är som att det pendlar väldigt mycket däremellan. Hållande eller trycka, hålla, trycka, försvar eller hamna som offret liksom. Mm. Så det är väl det som mer att se när det är närvarande igen, kan kännas som en kniten näve, känner jag.
Mm.
Någonstans i kroppen.
För jag vet det, till exempel för mig har det alltid varit, jag är en känslomänniska. Jag har insett på senare dagar att jag tillhör den här högkänsliga kategorin utav folk, och för mig har ju mina känslor har ju alltid varit en kamp. Jag har varit tvungen och många gånger försökt jobba emot det, för att folk har sagt, jag förstår inte varför du tänker så mycket på det där, eller varför du känner så mycket där, försök bara slappna av och skit i det liksom. Men det är först den dagen då jag förstod att de här känslorna är en del av mig, som jag också kunde acceptera dem och på så sätt bara släppa taget om dem.
Mm.
De är där. Det är så här jag är. Desto mindre jag kämpar emot och desto mer jag bara accepterar det, desto enklare blir det för mig att leva med det.
Mm.
Nu kommer den här känslan och den får gärna vara där. Jag behöver inte kriga emot den. Utan det är okej. Den får flöda genom mig här nu.
Mm.
Sen är den borta. Men så fort jag ska gå in i en kamp mot den här känslan, då ställer du bara till problem, för då försöker jag jobba emot något. Mm. Det är som att simma emot strömmen. Det kommer aldrig gå. Men däremot kan du simma med strömmen på ett sätt och ändå ta dig förbi den.
Det är som jag skrev någon gång så här, det kom till mig så starkt. Jag har verkligen provat att simma med ströms. Mm. Jag har provat att simma mot ströms för att upptäcka att jag flyter.
Mm. Mm.
Så här, den är som fin så här, liknelse för mig med det inre tillståndet just när acceptansen visar sig, om man säger.
Mm.
Alltså den är ju här, men när icke-acceptansen inte är närvarande, kanske man ska säga. Det är den vi märker när den gör sig påmind. Om vi vaknar med det liksom.
Mm. Nej, men verkligen. Och det där, det är speciellt. Sen tror jag också att det är så farligt också när folk ska förklara för en hur man ska känna.
Mm.
Det är också något som är så jävla fel bara. Helt enkelt. Men de är präglade av sitt. De har hört från sin mamma och pappa vad som är rätt och fel och hur man ska vara. Och det ska vara på det sättet. Och egentligen finns ju inget liksom svar på det. Så att, det här är också något som jag tycker är väldigt intressant. Moral och etik, vad är det?
Mm.
Vad är moral och etik? Här i Sverige, det är ju så moraliskt att äta en ko.
Mm.
Inget problem. Förklara det för folk i Indien.
Ja.
Alltså, de kommer ju aldrig förstå det. Men här i Sverige också så är det så otroligt omoraliskt att käka en hund som de gör i Kina. Och då blir det skitarga och så ska man skriva på signera det här för att de ska sluta äta. Undrar hur många indier som sitter och skriver på signera det här pappret så att folk i västvärlden slutar äta kossor.
Mm.
Alltså, det vi tycker är rätt behöver inte alltid vara rätt ur en andres perspektiv.
Det är väl otroligt värdefullt när man börjar se att det kan vara olika för oss.
Exakt, exakt.
Mm. Verkligen, när det landar i en liksom. Inte bara, jag vet ju, ett tag så blir det ju som att det är en intellektuell förståelse. Och sen mer och mer man verkligen ser det i sig, så landar det. Börjar det långsamt droppa ner de där långa 30 centimetrarna i hjärtat. Nej, men du fattar.
Ja.
Men det är väldigt stor skillnad att verkligen känna upplevelsen av något än att bara förstå det intellektuellt. Mm. Det har jag märkt.
Ja, för jag fick frågan just under corona, så var det UFC vill ju rulla igång med fightingen, ingen annan sport höll på. Och då blev just frågan, så är det egentligen moraliskt och etiskt rätt att de gör det? Och där kände jag att min motfråga var varje gång bara, vad är egentligen moraliskt och etiskt korrekt? Mm. Alltså, vad är det? För jag har börjat ifrågasätta det mer och mer. Vad är det att slänga med det här är moraliskt och etiskt korrekt? Den frågan har fastnat mycket mer med. För jag har, som jämförelsen med kossan och hundarna, alltså, vad är egentligen moraliskt och etiskt korrekt? För mig finns det ju sunda saker. Visst, jag ska inte gå ut och kanske misshandla en person, bara springa fram bakom ryggen på dem och sen skydda mig bakom. Är det var min moraliska och etiska rätt att göra det här? Nej. Alltså absolut, det finns instanser i livet där jag tycker att man ska leva då, om man vill kalla det för moral och etik. Men många gånger tycker jag att man slänger med är det moraliskt och etiskt korrekt ungefär som ett sätt, det här är ett triumfkort nu.
Mm. Men är slänger vi inte med det mesta så?
Ja, absolut.
Så egentligen kan man ju, det är ju någonting väldigt häftigt när man börjar ifrågasätta egentligen allt.
Mm.
Det kan vara väldigt läskigt. Jag vet att vi har pratat om det förut, för det är som det rubbar hela ens både kan vara självbild och idéer man har som man lätt håller fast vid och skapar det här lilla separerade jaget liksom i sig. Men det är ju värt allt liksom när vi är redo för det. Men gud, så mycket förvirring och totalt så här, jag håller på att bli tokig som jag har gått igenom just när det där börjar ruckas på. För vem är jag? När inte idén om mig liksom hålls i lika mycket.
För mig, när all förändring började och den här både självbilden och världen på ett sätt började förändras lite för snabbt, så var det jävligt jobbigt. Och jag började nästan tycka att allting som jag hade blivit fostrad och lärd både i skola och som barn var nästan bara massa hitta på. Har du upplevt det?
Ja, fortfarande.
Ja.
alltså självbilden. Mm. Jag känner mig inte så intresserad av det här med att försöka skapa en bättre självbild.
Mm.
Eller som man kallar ibland bättre självförtroende. Jag är inte så dragen till det, märker jag. Det är som att försöka bryta vissa spår. Man pratar om hjärnan. Jag kan inte så mycket om det, men det kognitiva. Att tankarna, att man tänker på ett annat sätt, antar jag att det är om sig själv.
Mm.
Jag har mycket mer dragning till det som är här innan tanken. Och se vem är jag? Alltså den renare... Så, och den är ju liksom, om man inte är en bra eller dålig person, om man inte har en bra eller dålig självbild, om man inte är mörk eller ljus, om man inte är kvinna eller man, alltså nu jag ser ju, den här kroppen är här och den är kvinnlig liksom, men just att börja rubba på att inte hålla fast vid någonting är för mig det som jag dras till allra mest. Jag tänker på barnets vakna ögon. Det här totala oskuldsfulla innan de skapar bilden om sig själva som kan vara bra eller dålig. Så det är det som jag dragit. Och det har ställt till det väldigt mycket. För det vi kallar ego eller det psykologiska sinnet som jag kan tycka om och kalla det för. Det resonerar för mig. Vill hålla i saker eller trycka ifrån och hålla i just idéer om sig själv.
Mm.
Och så är det som att varje gång det är sett så får det droppa i mig så fort jag ser att det är hållet liksom. Och det skapar en väldig förvirring och total liksom kroppsliga påslag, skakningar, och yogan har ju varit en fantastisk hjälp för mig. För jag ska bara ta ett exempel. När jag var 12 år gammal stod jag och strök. Det var första gången, jag minns det så till och med. Det är väldigt länge sedan. Men då minns jag att jag tänkte, gud vad stel jag är i kroppen. Och det var första gången jag förstod liksom hur kompakt och stel jag var i kroppen. Och sen har jag ju förstått, kanske med all smärta som jag har haft i kroppen, som liksom har börjat förlösas en del nu. Att mycket av mitt känslo, alltså det satte sig i kroppen.
Mm.
Det var mycket blockeringar, det var mycket energiladdningar och tajt och stelt som satte sig. Allt det här undvikandet som vi pratade om i början, det placerar sig, det måste ju liksom läggas någonstans. Och det var väldigt tydligt att, och med yogan har då varit en hjälp också när det kommer de här förvirringen, när man inte håller fast vid en självbild, utan bara är med andningen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Eller, jag är.
Mm.
Jag är här, liksom. Och det har varit, så stundom kommer det, men det är väl inget fel att känna sig förvirrad.
Nej.
Det är ju någonting som jag brukar så här, eller det när jag kommer mörka tankar och det mörkaste mörka kommer, alltså, och det är kanske också för att det finns ett visst space med det, att jag inte helt fullt tror på tanken, då är det lite lättare att se det för vad det är, men det gör ju också att ja, men det är också okej. Okay. Ja, Jag hade en man jag träffade häromdagen som ville att jag skulle köpa cigarett till honom och jag sa nej. Han bara, vad elak du är, vräkte han ur sig. Och då kom det med, den som sa det han var det. Kom det med. Men du vet, vad kom det till mig efter? Ja, jag har också elaka, även om jag kanske inte skulle relatera det till så elak. Men just att det finns de här polariteterna, både snäll och elak, finns levande i oss alla och kunna liksom... Det är hållet både och liksom. Det är, livet tillåter det. Acceptansen är redan här.
Exakt.
Om vi bara ser, börjar se kanske acceptansen är levande i oss. Och ser,
För jag tänker lite, det känns som att du nästan fingrade på det där att inte tillhöra. Du nämnde lite det där, att du vill vara istället för att till... Ja. Jag vet inte, jag kanske missuppfattade dig där, men för det jag har reagerat på senaste tiden är det att många strävar efter att hitta sig själva. Samtidigt så upplever jag att jag tror att det är väldigt svårt för folk att hitta sig själva när det just nu finns en miljard olika identiteter och tillhörigheter att tillhöra. För att vi börjar bryta ner allting på sån otrolig detaljnivå. Ens sexuella läggning eller preferens finns jättemånga instanser du kan välja. Din tro finns jättemånga instanser du kan välja. Alltså, förstår du, tillhörigheterna är oändliga.
Mm.
Och så vill folk hitta sig själva. Det är som att gå in på en restaurang med en meny med 5000 rätter och så ska du hitta en rätt som är den godaste rätten och det är den du ska äta. Jag går hellre in på en restaurang som har tre val. Då är det ganska enkelt. Det där tycker jag inte om. Ja. Nej, men och jag tror lite att jag förstår alla som vill göra, som vill skapa alla de här olika benämningarna för allting. Men jag tror också att det bara komplicerar för folk. Om jag ska vara riktigt ärlig. Det är lite min känsla. För jag, desto mer jag rannsakar mig själv så inser jag, som jag har nämnt tidigare, jag hade placerat mig själv i ett jättestort fack med att försöka hitta en identitet i vem jag var, men det var bara en falskt påhittad identitet av mig själv tills jag kunde bryta mig loss från den identiteten och bara bestämma för att jag är Paul bara och det räcker gott och väl, jag behöver inte tillhöra någonting annat. Det är nog där. Men det är inte så många som landar i det. Utan istället, jag jobbar med det här så nu är jag det här yrket. Jag tränar det här så nu är jag det här. Jag gillar att ha sex på det här sättet så då är jag det här. Men vem är du egentligen då?
Mm.
Och det är där jag tror att folk blir mer förvirrade. Folk vill hitta sig själva och sen går de igenom. Okej, vem är jag egentligen med min läggning och min träning och min tro och mitt yrke? Och så ska de hitta, kategorisera sig själva för att lägga sig själva i det här facket.
Mm.
Och så går aldrig det.
Nej, det gör ju inte det.
Nej.
Man har ju försökt allt liksom,
skulle
jag säga. Jag kommer ihåg när jag bestämde mig för, men så här är jag. Och så gick det en dag och så brast det. Och så var det skitjobbigt. Ja, men alltså, det är ju också så här, samhället uppmuntrar till det. Vi lär oss att man ska liksom, det här är jag. Och så, att det handlar om egenskaper. Men alla av oss kan ju säga att jag är inte samma person idag som jag var för 10 år sedan eller 20 eller liksom. Mm. Och det är ju en väldigt tydlighet i att, då kan man säga så, allting är i konstant förändring och det är det ju, men också någonting i mig vet att någonting i mig är likadant idag som när jag var liten. Och det är jag dragen till att veta, just att bara, kanske just den här kraftfulla meditationen och bara sitta med frågan, vem är jag? Och liksom titta utan att, inget svar i det. Man kan bara vara svaret själv liksom. Men det är väldigt så här, men det är igen, Paul, jag hade flera år jag drogs till, vi pratade om det lite innan, den kognitiva terapin, där det faktiskt det lilla jag liksom minns av det, jag är inte så insatt i det och kan så mycket. Men just att det handlar mycket om att skapa positivt och ändra spår och den bra självkänsla och allt det här. Det är verkligen inget fel. Det är väl bättre att ha det än en dålig självkänsla om man nu ska liksom vara i det. Men samtidigt så, det är alltid två sidor av ett mynt då. Finns det bra, finns det dålig. Vi kommer inte ifrån det liksom. Och då är det... Vill vi se bortom det?
Ja, för jag tror ändå lite, när du nämnde allt det här att du vill bara vara, det i sig kommer ju ge ett bra självkänsla och bra självförtroende.
Kan man
det, kommer,
se?
Det kommer ju föda det, att tryggheten i att inte behöva tillhöra,
ja.
Det är ju, det är en frihet.
Mm.
För mig är det en total frihet, därför kan jag på ett sätt bli, jag ska inte säga att jag blir frustrerad, men i brist på bättre ord så kan jag väl använda mig utav det, när någon ska förklara vem jag är eller vem de tror att jag är. Och vill placera mig i ett fack. Jag har fått höra någon gång från någon att förklara, men du är ju en vit man. Och så är det så här, aha, okej.
Okay.
Mm.
Men är det inte också härligt när någon vill placera en i fack? För då kan man verkligen konstatera att det är inte det.
Nej, jag vet. Men det roliga är också att oftast många av dem som vill göra det är de som själva sen också vill inte bli placerade i fack. Och det är det jag tycker är höjden av ironi.
Mm.
Folk pratar om, vi behöver den här jämställdheten och det ska vara lika för alla. Och Paul, du är en vit man och vi vet alla vilka privilegier. Va? Nu, vänta, va?
Tänk om vi tog bort vit och svart.
Ja.
Det är liksom någonstans det som jag känner nyfikenheten till.
Ja.
Innan ras. Eller?
Jo, men exakt. Ja. För lite det du är inne på också. När vi väl är barn, då går vi ju inte och tänker på allt det här.
Nej.
Men föräldrarna, eller de vuxna, förklarar ju för varandra.
Mm.
Det här är det, och den är så, och den är ditt, och den är datt, och din är detta, detta. Och så föds vi upp och sen har vi de här programmeringarna, precis som du pratade om. Men det är ju en påhittad bild av vuxna människor. Barnen i sig är bara fria i sitt. Mm. Sen kommer allt det här som bara kastas på dem.
Mm.
Som stöper dem till dem de sen blir i framtiden. Men från början så är det ju bara fritt. Ett barn skiter i vad en person har för yrke. Eller vilken grupp den tillhör. Eller vilken lag den hejar på. Eller vilken religion den tror på. Men sen kommer de vuxna och ska förklara allting. Så här är världen, så här är världen. Och till slut så är barnen så förvirrade. Så när de blir vuxna så säger de, ja, man ska gå med vänster fot först istället för med höger. För att det har jag lärt mig av min mamma och pappa.
Mm.
Och så är cirkusen igång.
Vi verkar inte komma ifrån det. Eller komma undan det. Det är det som verkar vara universums lek. Va? Att vi ska gå igenom den här...
Dansen utan rytm.
För att sen kanske hitta tillbaks till en rytm. Som är min egen... Mm.
Det är ett mysterium, livet.
Oh, gud, visst är det. Bara att få så här, sa det här om dagen så här, och inte allt vill vi veta varför eller ha svar, och så bara frågorna, vad de är värdefulla, och inte ens, det behövs inget svar, men bara att ställa dem, bara, vad är det här? Vad går livet ut på, eller vad är syftet med, och inte behöva direkt komma med ett svar eller så här är det, och jag vill veta varför. Att som bara så här, skulle jobba en dag, hur mår du, Elin? Jag har ont i huvudet, sa jag. Varför då, sa hon. Det var bara en så här enkel grej, bara, ja, inte vet jag. Och bara den så här, sinnet letar efter något, bara, men varför har du ont i huvudet, har du sovit dåligt eller? Ja, men du vet att vi är så vana vid att vilja ha det är så här för att liksom. Istället för att bara, ja, så är det just nu.
Fast det är en väldigt rolig fråga också. Varför har du ont i huvudet?
Ja, jag tycker bara, att jag vet inte om det var just
frågan i,
jag tror inte det är samma, men så här, varför då? Det var ja.
Jag har ont i huvudet, varför det?
Mm.
Vädret, sover dåligt kanske,
ja.
Det finns många anledningar till varför man har ont i huvudet. Så är det definitivt. Sen kan man ju ha huvudvärk bara av just alla konstiga frågor som cirkulerar där ute. Det är ju en huvudvärk bara i sig också.
Mm.
Men vad händer i livet nu? För du, jag vet ju att du har ju nyligen opererats.
Mm.
Hur var det?
Ja, jag har ju det. Det här har ju varit en process som har varit igång i nästan 2 år. Vi fick reda på för ganska länge sedan att min bror hade sjuka njurar. Min mamma hade samma sjukdom och så jag visade sig inte ha den. Så fick jag för 2 år sedan, då, egentligen fick jag inte ens frågan, men jag har sagt för länge sedan, ja, men jag kan tänka mig att donera en njure till dig. till min bror som då var njursjuk. Det sa man väl lite lättvindigt kanske på fyllan eller något. Men han är en väldigt viktig människa för mig. Någon som jag håller av väldigt mycket. Och så för 2 år sedan då nästan så började de utreda om jag skulle kunna vara en lämplig donator för att ge honom en njure. Och det här var, Paul, apropå livs, alltså livet, jag kunde inte ta något beslut i det här, kände jag. Om jag skulle donera en njure till honom eller inte. För fick rädslan styra så ville jag absolut inte. Och när inte den var närvarande så var det som självklart. Det pendlar ju liksom emellan det här under den här tiden. Och det var väldigt intressant apropå det här med att ta beslut. Det är någonting som jag tror vi alla tampas med en del. Ska jag gå den vägen eller ska jag gå den andra? Ska jag säga ja eller nej och allt det här? Liksom beslut. Så det jag har fått vara i de här nästan 2 åren är att inför varje läkarbesök, för man går igenom otroligt mycket utredningar för att kunna ge bort ett organ. Alltså det krävs ju att man är frisk, väldigt frisk. Så jag fick dyka upp till varje läkartillfälle och se, alltså då, ja men nu, det känns som jag ska, du vet så här. Så det har verkligen varit en stund i taget. Och det som har varit så fint med, det här har ju varit en väldigt stark resa för både mig och min bror. Det har varit väldigt så där. Han är för mig en fantastisk människa. Det har aldrig varit något ifrågasättande eller ens frågat om jag ska. Eller, det finns ingen antydan till något, utan det har varit helt öppet att jag får liksom lyssna på det här, vad som ska, om det ska eller inte liksom. Så då i alla fall, för en lång historia, så skedde den här operationen till slut. Och det var för lite mer än en månad sedan. Och jag har svårt nästan att prata om det, för jag blir väldigt rörd jämt. Det var ju väldigt mycket rädslor i det här och som dök upp i mig. Någonting kom ju att man inte överlever. Och också det här, hur ska det gå för Micke, som min bror heter. Så då skedde det för en och en halv månad sedan ungefär. Och de här dagarna som vi var på sjukan, så det var som vi gick igenom hela livet under de här 4 dagarna, tror jag, som jag låg inne. Jag har aldrig upplevt sån otrolig utmanande och så otroligt smärtsamt fysiskt som det här var. Det var verkligen, det var som att man är totalt misshandlad efter, kändes det som, i hela kroppen, även om man får smärtstillande och så. Men du, så det har varit starkt. Och det, för man vet ju inget, apropå det här med, som jag har levt mycket under min uppväxt och fortfarande kan tampas med, illusionen av kontroll, att man tror att man har kontroll och man vill veta, och det här var ju verkligen att man har ingen aning om dels hur det ska gå, man utsätter sig för en risk, jag vet inte hur det ska gå för min bror, jag vet inte hur det kommer kännas efter, jag jobbar med yoga, hur ska det, hur, med jobb, alltså allt, det kommer ju alla frågor igen och man har inget svar på något, och bara vara i det här totala ovetandet. Och också efter, hur tacksamt, alltså det blir sån fantastisk tacksamhet, dels när jag möter min bror första gången och man bara tittar på varandra och där är en djur i honom. Alltså det var så mycket kärlek på, alltså det går inte att, gud, man känner som att det är som att det var, du vet, det kommer så starkt igen, det är så självklart att livet handlar om givande och inte ordagrant att ge något till någon annan, nu var ju det väldigt tydligt i det här fallet, men just att när den här självklarheten fick följa, så var det ju det här flödet som skulle vara att han skulle få en njure från den här kroppen. Mm. Och också det här ovillkorliga får man ju möta, för det är också dyker upp. Och hur är en relation när man har gett ett organ till någon liksom? Det är inte så här. Och få med, mer och mer för mig är det nog varit så här, det är inte att jag ger något till honom, utan det har mer varit att livet ger till livet, att det är bara flöde. Och ja, det är jätte, jag vet till och med man kan säga att man, det har varit så otroligt starkt och ett sånt möte i mig, med mig själv och med min bror, och att man inte vill vara utan det. Det är nästan så känns det. Ja.
Vad var det som kom upp? Jag tänkte på tankarna när du sa att du gick igenom i princip ditt liv på de här dagarna.
Det blev de största rädslorna. Jag blev väldigt, fick otroliga febertoppar. Det kommer rädslor för att dö. Mm. Jag har aldrig varit sjuk i kroppen, så jag hade svårt att liksom, jag är inte van vid den, alltså var riktigt sjuk, så här galen feber och och liksom bara få möta det, för man ligger också still, man kan inte gå någonstans, man kan inte distrahera sig, man är så pass, så det är bara att liksom fejsa det och tillåta det som det blev. Och det var det som var så fint, att du verkligen bara fick skölja igenom, som vi har sagt några gånger nu. Och sen också den starkaste kärleken, att få se en av de människorna som betyder mest för mig, som min bror, och att han tacksamhet och sån kärlek som känns mellan oss liksom. Det är svårt att säga faktiskt, för det är väl också, när det är som starkast, då är det ganska ordlöst. Det går inte att förklara det så mycket, utan det var mer bara att jag upplevde så mycket otroligt, både mörker och ljus under de här dagarna. Från det ljusaste till det mörkaste, och så skiftningar däremellan. Och det var helt galet utmanande och helt fantastiskt på samma gång.
Hur känns det idag?
Ja, men det känns ju så himla tacksamt. Dels för att jag ser, såklart bara att jag ser att min bror mår bra. Att det funkar bra i hans kropp med en liten njure. Och att jag såklart mår bra. Det är ju helt fantastiskt fram till idag. Det är alltid så. Det är verkligen så här, man tar inte för givet. Det också, kroppen. Vilket. På två dagar, man märker läkningen från timme till timme. Det är så, jag var lovad, vem är det som får det här hjärtat att slå? Vad liksom, vad är det som läker? Hur kan det läka? Det är liksom, allting strävar mot balans, och det är för mig, apropå det här magiska, magin liksom, livet själv är, strävar efter balans och läkning och gud, det är så galet vackert. Så det är mycket, det är som en dubbel glädje på något sätt. Man ser att någon mår bra. Och att jag är jättetacksam att jag kan vara så här, man kan vara på yogamattan igen.
Hur lång tid tog det innan du kunde göra det?
Jag hoppas ingen hör nu. Så roligt så här, jag opererades på en onsdag. Och så tog jag med yogamattan till sjukhuset.
Oj då.
De skrattade åt mig, sköterskorna. Det gjorde de väl kanske inte, men de såg väl den där mattan. Och på lördagen, dagen innan jag skulle hem, så satt jag på den där mattan. Och så, om man har legat på sjukhus, så vet man att det är som ett mellanrum mellan liksom korridoren och in till rummet. Jag satt där från mattan och sneglade till det där mellanrummet och se om det skulle börja lysa, om någon skulle komma, som jag gjorde någonting som jag inte fick. Men det är också så, om jag skulle säga att jag yogade, så har man en bild av, men gud, är det hårt fysiskt? Nej, det är, för mig är ett andetag yoga liksom. Så kan vara att rulla lite med nacken, men bara få lite cirkulation och så. Det var lördagen efter. Mm. 3 dagar.
Men, jag trodde du skulle säga kanske 2-3 veckor. Så. Ja, 3 dagar senare.
Men som sagt, det är verkligen varit så här super. Mm. Man blir så tacksam för den här läkningen och verkligen inte göra något minsta lilla som har gjort ont. Liksom.
Nej.
För visst har det gjort ont. Det,
ja, det förstår jag.
Och det har det bara gjort för tills några dagar sedan, men nu.
Mm. Så. Men är det 100% läkt nu eller? För du har sagt cirka en månad, en och en halv månad sedan.
Det vet man ju inte precis. Det kan ta några månader, sägs det. Men jag har ju mått väldigt bra. Ibland sägs det att man är trött upp till 3 månader. Och jag har inte riktigt känt det.
Nej.
Men smärtan som jag har haft i kroppen är borta nästan helt.
Mm.
Så jag hoppas att det är läkt. Sen går man ju med ett R, några R.
Mm.
Kommer det bli tittål och så, som de har gjort och snitt, men det är ju liksom värt allt.
Ja.
Mm.
Jag tänker det lite, din bror har ändå fått en upplyst njure.
Ser du mig som upplyst, Paul?
Nej, men det är fint, det är en sån osjälvisk akt att göra det, tycker jag. Ändå att ge, för det är som du säger, jag förstår ju rädslan. Alltså men du vet om min öronoperation som jag var helt medveten och allt. Har jag berättat det för
dig? Ja, det har du ju.
Ja, jag är ju skiträdd för att operera mig. Mm. Så jag kan ju förstå rädslan i det, men jag är ju rädd för att jag ska vara medveten och uppleva den fysiska smärtan samtidigt som jag gör något. Jag är ju boxaren en skitskraj för det.
Jag vet att du berättade det där för mig precis innan.
Gjorde jag?
Ja. Jag hade det lite med mig när jag skulle söva.
Ja, ja, förlåt.
Men hur skulle du kunna veta?
Nej.
Nej, vi möttes ju bara någon dag innan, då berättade jag.
Ja, nej, det var speciellt. Men de borde nog ha så pass bra koll på det idag så att de ska kunna undvika det. För jag hade en narkosläkare i podden och han berättade att det kallas awareness och det är någon som egentligen har missat, för det där ska man kunna upptäcka.
Mm.
Men det var länge sedan jag gjorde det, så det var väl inte samma koll och kontroll kanske. Det är väl det.
Men tog vi lacknafta eller något med dig?
Exakt, som 6-åring bara. Somna. Sen var det klart. Nej, men vad skönt.
Mm.
Och höra att allting är bra. Jag blev glad när du mässade mig och sa att du ville podda. För det var ju det jag frågade. Ja, men när ska vi podda? Nej, men nu ska jag in och operera. Så, oj, okej.
Okay. Mm.
Men härligt att allting har löst sig.
Ja, det har det fram till idag.
Mm.
Det är det. Det blir varje stund. Det är ingen garanti för något. Men
nej.
Det är det också som den här magin är i, tycker jag. Att inte. Det blir ju lite. Att leva som man inte har någon morgondag är ju något som är betyder mycket.
Mm.
Det är nu liksom.
Tar vi våra dagar för givet?
Ja, jag har nog gjort det.
Mm.
Men det är då också lidandet uppstår. Så det blir ju en hint när det känns obehagligt inuti. Så är ju det här, det du säger, tar vi våra dagar för givet, är ju samma sak lite som att söka. Man tror att det är bättre imorgon eller söker efter någonting.
Mm.
Och när det är närvarande så är ju livsglädjen dämpad liksom. Känns det som. Men det kanske inte behöver vara så farligt. Jag menar, apropå det här som du nämnde, att inte ha negativitet eller mörker, att faktiskt det får bli en hint när det upplevs, att det ges en möjlighet att se sig igenom, att se att det är närvarande, och det är ju egentligen bara att det vill bli belyst liksom.
Just det.
Det är så himla tydligt mer och mer. Det blir som att det som upplevs obehag och mörkt blir mer och mer en hjälp för att komma djupare, om man säger. Det är inte djupt djupt, utan mer i min upplevelse, mer att bli, alltså till sinnesron, som är det som i min absolut största längtan liksom. Det tror jag också är viktigt, på allt det här. Vad söker vi efter?
För,
och sen kan man säga, för jag tror, jag var länge att jag sökte, men jag visste inte att jag sökte. Man är väl, apropå det du nämnde innan, det här med den spirituella världen, att man i är ju det här sökandet. Vad söker jag efter? Att ställa sig den frågan, apropå frågan, det tror jag, för mig i alla fall, hade det varit supervärdefullt och viktigt. Annars går vi ju letar efter något i blindo som vi inte vet vad det är. Liksom. Vad är det man söker efter? Och jag fick hjälp av en lärare som sa, men vad söker du efter, Helene? Och jag bara, men jag söker efter kärlek eller lycka. Men varför då? Du vet, så här, vad är det egentligen du söker efter? För vi tittar utåt, du vet det vi har pratat om innan. Vad söker jag verkligen efter? Mig är det sinnesro. Så det kan ju vara olika. Alltså vad är det viktigaste för en eller vad man söker efter? Men i alla fall ställa den frågan, tror jag, är värdefull. Springer runt och söker efter något som inte vet vad liksom.
Nej, och där tror jag du så här, knyter ihop säcken ganska bra lite på det jag var inne på tidigare med alla de här alternativen på vad vi kan vara. Mm. Leder oss till en större förvirring till vad fan är det egentligen vi söker efter.
Mm.
Att det gör bara det här sökandet ännu mer komplext. Men alltså jag håller nog med dig i det du säger. Jag tror att för mig handlar det också om sinnesro. Sen kanske vara ärligare mot mig själv i vad jag vill. Det är nog det jag söker efter, att verkligen hitta den här ärligheten till mig själv. Vad vill jag med mitt liv, och om vi nu går in på kärlek, vad är det egentligen jag vill ha? Vad är det jag vill ha kärleksmässigt? Eller hela den biten. Men jag tror att så fort vi hittar sinnesron, då börjar man också, kan man börja slänga bort skiten som vi tror att vi söker efter.
Mm. För jag vet, det är så många år som gick verkligen. Där man söker efter något just som något diffust. Mm. Det är inte att man, för det blir återigen, det är inte en sak man söker efter. I alla fall inte min. Alltså om det handlar om glädje. Och det är inte tillstånd heller. Mer det som är här nu.
Ja.
Innan allt. Mm. Det som är. Mm.
Fortfarande den komplexa resan.
Mm. Och ändå så enkel ändå, är det inte så?
Jag tror att det är det som är egentligen grejen. Mm. Jag tror att den är mycket enklare än vad vi gör den. Jag tror att vi är där och försvårar den många, många gånger. Men jag tror att i slutändan handlar det om det simplaste. Hitta lugn och stabilitet bara. Våga dra ner en växel på hjärnan kanske.
Mm.
Och hela den biten. Men ja, i slutändan, varför?
Varför? Varför utan svar?
Nej, men jag tror det är varför är en sån viktig sak att ta med sig till vad man än gör. Mm. Att det är verkligen det. Och jag tror att det är där jag tror att vi glömmer många gånger. Jag tror att vi har istället vill istället för ett varför. Och det är nog viktigare att veta varför gör jag det här. Till exempel för att förenkla, varför gör jag den här podden? Jo, för att jag vill nå ut mitt budskap. Jag vill att folk ska titta inåt. Jag vill att folk ska höra andras livshistorier. Det är mitt varför till podden.
Mm.
Men om jag inte skulle ha ett varför. Jag vill göra en podd, jag vill prata med folk. Vad vill du prata om? Jag vet inte. Jag vill bara snacka med folk för att det är nice, för att andra gör det.
Mm.
Jaha, okej, men vad vill du få fram? Alltså vadå? Jag kommer ju snacka med folk och det är nice. Ja, okej.
Men så varför har sin plats,
exakt,
i vissa lägen?
Mm. Jag tror egentligen att det nästan har det alltid. Jag tror att det är väldigt bra att ta med sig det här. Varför? Varför gör jag det här? Varför söka? Vad är det jag söker efter? I fråga. Varför?
Mm.
Det är en av mina bästa frågor. Varför det?
Men det är så fint det du säger också, Paul. För det påminner mig om att hitta det som funkar för en.
Mm.
För det är det också. Det finns ju inga färdiga svar. Det är ju väldigt, väldigt tydligt. Och det är ingenting som går ens att säga det är det här vi söker efter generellt, utan det är återigen att ställa sig själv frågan, vad är det här för mig? Och det är ju verkligen inget rätt eller fel i det, känns det som. Jag tror att det kan också skifta. Jag hade tagit, du nämnde det här med ärlighet, att det var superviktigt för mig ett tag, och verkligen vara ärlig, och sen skiftar det till någonting annat, men det är som att till slut blir det lite ett och samma på något sätt.
Ja.
Men just att det får vara levande, att man ingenting heller att hålla fast vid.
Nej.
För din podd har ju säkert förändrats en del från när du började.
Folk trodde de var fighterpodd i början, och sa nej. Ni kommer se förändringen nu.
Ja.
Nu har ju folk förstått att det är något annat.
Ja, men just att det får vara, det är någonting som jag verkligen får påminna mig om själv igen, att det får vara levande, att igen, det här och inte hålla fast vid något. utan att det får vara bara mer att livet visar mig, livet flödar igenom mig. Det är inte upp till mig på ett sätt, utan mer vara öppen för att det får visa sig. Och sen det du pratar om lite, vilka ord man än, att den här riktningen, manlig energi, kan det kännas som ju lite, att lite fire och var ska jag, att den har sin plats också liksom. Men just för att, det är den här mjukt och yin och yang möts, riktning och hållandet liksom.
Min farbror sa till mig en gång, jag tycker det var så rolig liten kommentar, han bara, jag gillar verkligen mixen du har, för du har verkligen den där spanska hettan i dig, men samtidigt den svenska kylan. Han bara, det är en häftig kombination.
Men vi har nog alla i oss, det är nog mer bara att ibland tar ena över.
Verkligen.
Och det är väl det som är så. Samtidigt så frågade en vän till mig häromdagen, vad är balans för dig, Helene? Och då kom det till mig att, men balansen är ju alltid här. Det är snarare när jag är i vägen för att tro att den inte är, eller du vet, man vill, du vet, inte lyssnandet är riktigt liksom öppet för. Livet är ju i, alltså balansen är här i min upplevelse. Det är snarare när jag försöker styra något som det känns som obalans. Ja,
Jag fattar precis. Och jag tänker lite också där, för att bygga på det du säger, så känner jag också lite det här med, jag tror att man hindrar balansen när man anser sig själv ha hittat svaren.
Ja, den låter ju så här, sluta spela Gud.
Ja.
Eller jag känner det, vet, det kommer till mig ibland, men konstapel Olsson, vet jag, Olsson heter jag efternamn. Så här, då är man, tror att man vet, eller det är inget fel i sig, men det är verkligen så här, igen den här relaxen och bara, jag är här. Låta det få visa sig. Det är inget passivt tillstånd, utan för mig är det så mycket kraft i det. Att låta livet visa mig vad som ska uttryckas genom den här formen, liksom sinnet och formen. Det är lätt att tro att från att motsatsen till aktivt är passivt, och det är det ju på ett sätt, men det är där jag tror vi är lite rädda ibland när man tänker det här, ja, men jag vill inte bli en sittande Buddha bara om jag är upplyst, eller vad man nu kallar det för. Men just att det kanske finns någonting bortom de båda de tillstånden.
Jag tror det. Jag tror att det är viktigt att stanna upp ibland. Lite återigen det här med då att det är min sanning idag, kommer jag omvärdera imorgon. Och jag tror att för mig så upplever jag att jag är aktiv ibland i så här arbetandet kanske. Jag läser mer och hela den biten. Jag utforskar mer. Jag kanske tänker väldigt mycket mer och går in i väldigt djupa tankar. Mycket under en period. Sen kan det bli en period där jag bara skiter i allt. Att det får bara falla på plats. Och sen börjar processen igen, och då kommer de här nya svaren. Och därför känner jag att det är en sanning idag, och sen ligger den där, och sen börjar det nya så här, arbetet och processen, och så börjar omvärderas, och sen kommer en förändring igen. Så att det går liksom vågor. Det är som att det är storm på havet, sen är det lugnt. Sen surfar man lite på några vågor, och sen börjar processen om igen liksom.
Men det känns ju som ett, just det här med att tillåtandet, livet får flöda igenom, att du är inte för mycket i vägen för det.
Nej, jag försöker inte vara det. Sen ibland tror jag att jag är det. Men det går i vågor där.
Ja, men vem
också.
Är inte? Men ja, det är väldigt... bara att få glimtar av hur någonstans det sköter sig själv. Om jag inte är där och försöker styra. Och få glimtar av det, det är värdefullt. Men igen, när man är redo...
Så är det verkligen. Alltså det är lite som det där när någon försöker tvinga någon till gymmet som inte vill vara där, och tvinga den till en specifikt pass eller en specifik typ av träning utan att den vill, och sen upptäcker den andra personen 5 år senare att, men vad fan, jag vill ju dansa tango, och hitta det där, och då blir det den här kroppen som får jobba. Men jag tror att det är viktigt att det verkligen, det måste komma från en själv. Det går aldrig att tvinga någon att...
Det är ju när människor har sagt till mig, men gud, jag borde ta med min mamma till yogan till dig, för hon skulle verkligen behöva det. Jag bara tar ett exempel. Och jag bara, För det är så tydligt så här, det kan man ju göra, men det är verkligen, det blir sällan lyckat.
Mm.
Det är verkligen, men det kan ju så något. Jag vet ju själv att första gången jag testade yoga sa jag aldrig mer. Jag tyckte det var det värsta jag hade gjort, och idag är det ju det mitt, om man så kallade jobb.
Mm.
Och det sådde väl något då, även om jag, men jag tror jag gick dit frivilligt ändå, men det är verkligen att förändra sig själv, alltså det är där, det igen, det låter klyschigt ibland, vi måste börja med oss själva, men det är verkligen något, där ligger ju friheten också. Det är jävligt jobbigt att försöka förändra andra, dels att det aldrig lyckas, vi vet ju bara hur svårt det är att skapa förändring i oss själva,
ja.
Liksom, så såklart det är ännu svårare med andra, och man lyckas ju inte med det. Det blir så, som förändringen sker av sig själv, upplever jag, när man försöker sluta förändra.
Ja, jag vet, och det värsta är, nu, du är inte så delaktig i sociala medier så, du har ju Facebook liksom, det är det, men de där jag finns, där märker jag verkligen att det folk postar är i princip ett krävande av förändring av andra, och att de måste inse saker, annars är de i princip dumma i huvudet. Och det känner jag är så otroligt fel väg att gå. Jag älskar att förklara hur man kan göra om man vill. Sen om man vill göra det, kör. Om du tycker att jag snackar skit, det är helt okej.
Okay. Mm.
Men jag kommer inte sitta och förklara för folk att de är dumma i huvudet. Och det är där jag tycker det är... Om du tycker att alla andra är dumma i huvudet, så måste du nog blicka in något lite mer, tror jag.
Om inte annat så kan man ju ställa sig frågan, funkar det?
Mm. Nej, det gör ju inte det.
Det är ju det som kan vara, om man är fast i något, för det kan ju vara att man är fast i idén om att det är den här vägen som är den rätta, att faktiskt skrika utåt att det borde bli en förändring. Då kan man ju, alltså om det kommer så, men funkar det?
Mm.
Sker en förändring av att jag skriker ut det? Det är någonting som, när jag har hamnat i att jag vill förändra världen, så är det så otroligt, bara, men funkar det att jag liksom propagerar för, bara ha ett perspektiv också, jag drar alltid åt mig öronen lite, både i mig själv när det sker, som att det här är det rätta, eller så här ska det vara, så då är det något som, det finns en skugga till det liksom. Det är inte bara en sida myntet igen, det är snarare att inkludera, ja, vara öppen för båda sidor. Stå starkt för något, det vet jag inte. Det kan man ju göra, men lite lekfullt, tror jag.
Mm.
Inte för hålla i det för hårt. Då är det någon skugga där som inte har visat sig riktigt. Om du är med mig vad jag menar på.
Ja. Absolut. Man dyker upp.
Jag märker i mig själv i alla fall att jag fastnar i något som att, ja, men det här är det som vägen som ska vara. Så bara, men ja. Okej. Okay. Så får man vara lite så här. Låta dig få simma där en stund för att se om det är någon liten baksida, om man säger, som dyker upp där.
nu tror jag att har man suttit nästan 80 minuter in i den här podden, så tror jag nog att alla är lite så här med på tåget på vad vi pratar om. Men jag tror att om man hoppade till den här instansen, så kommer folk tänka, vad fan är det de pratar om? Det här är ju bara jättekonstigt. Men det är lite så, man får köra den klassiska klyschan, de som vet, de vet.
Ja, men då säger det ju så här också. Det kanske inte alltid orden som är det viktigaste, utan det är energin i dem. Mm. Och bara, och då menar inte jag min eller din energi, utan det som känns i den som lyssnar.
Mm.
Det är i alla fall något som jag, som min lärare jag har, jag kan lyssna på honom i 2 timmar och jag minns sällan ett ord vad han har sagt. Men det är mer att jag lyssnar på var orden kommer ifrån, känner, upplever energin av det. Och det är det som är mest värdefullt för mig, för det är ju en blick inåt att se. Det handlar inte om honom, utan det är, eller var inte om honom eller mig, utan igen, det här som är vår sanna natur.
Mm.
Mm, grunden, våran kärna. Kärnan vi inte kan hitta på.
Exakt, exakt.
Det är som när man skalar löken, säger de.
Ja.
Har du hört om det?
Ja,
det har ju många hört. Men...
Många lager.
Ja, många lager. Och vad är längst in?
Ja, det kommer jag inte ihåg. Vad är längst in?
Ja.
Det finns inget svar där, va? Eller gör det?
Skalar man en lök längst in, så finns det väl inget?
Nej, det är bara skal på skal på skal.
No thing.
Mm. Exakt, ingenting.
Ah.
Ja, men kul. Det är alltid roligt att prata med dig. Jag märker att vi går alltid djupt i livets alla frågor.
Mm.
Och sen har vi egentligen inte kommit fram till något.
Och inte det är det bästa på.
Exakt. Exakt.
För vad är syftet med livet?
Ja.
Livet själv.
Exakt. Och glida med det bara. Men mycket fina saker har kommit fram, känner jag. Jag tycker att det har funnits en del att tänka på. Så jag hoppas att det här ger er en tanke till er som har lyssnat. Ni får jättegärna skriva till mig på Instagram @paulelvaje om det är någonting som ni, ja, om ni gillar podden bara, så hör gärna av er. För har ni lyssnat så här pass långt, då är det någonting som ni har fastnat för. Annars ger man upp efter 5 minuter, och det gäller ju i princip allt. Men om ni har hängt med hela den här vägen, så ja, kul. Då kanske ni också redan är redo att börja blicka in något, skulle jag säga. Helen. Supertack ännu en gång. Jag kommer länka till dina Facebook-sidor med yoga och så vidare. Det hittar man direkt i bion, precis som det är i det andra avsnittet. Och om ni inte har lyssnat på det första avsnittet med mig och Helen redan, så rekommenderar jag att göra det. Så scrolla bara igenom flödet på det som just nu är väldigt många avsnitt av Öppet sinne, men ni kommer hitta det där. Så får ni höra oss diskutera lite kärlek och känslor också. Ja, tack för den här gången.
Och tack kära Paul.
Ja, tack kära Helen. Bra, och till er som har lyssnat, tills nästa gång, ha det jättebra. Hej då.
Hej då.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.